Ja, härligt, härligt. Himlen, snart så är jag där. Och det är ju faktiskt så att advent betyder ju ankomst. Om vi nu ska hålla oss på de rätta förklaringarna. Och lever man i rätt kyrkorörelse så säger man gott nytt år idag också. Och gör man inte det så får man nöja sig med att det är vanlig advent. Men tänk att advent betyder ankomst. Och det är inte vilket ankomst som helst heller. Det är ju faktiskt Jesu ankomst. Och det är som är så härligt. Det är ju snart julafton, vet ni. Har ni tänkt på det? Jag hoppas att alla har börjat planera julinköpen. Julafton med alla dess härliga krav som är fyllda. Det är allting som ska göras. Och ni vet, det ska bakas, det ska lagas mat. Och det ska fejas och det ska sättas upp och det ska ordnas. Man håller på i flera veckor med att pynta och ordna och... Och så är det så lätt att man glömmer bort själva julens centrala innebörd. Jesu ankomst. Att Jesus föddes. Han föddes i ett stall i Betlehem. I all enkelhet. Och där började Jesus vägen. Där började vägen. För att vi en dag skulle ha möjlighet att få komma till himlen. Tänk vad härligt. Så att jag hoppas att vi i år på julafton riktigt tänker på att det här var ju faktiskt det bästa som har hänt oss. Hur mycket underbara julklappar vi får. Hur underbar god mat vi än äter. Och hur mysigt vi än kan ha det. Så det mysigaste och det härligaste och den bästa julklappen är att Jesus föddes. Därför att då fanns det ju möjlighet för oss lite längre fram att få möta frälsningen. Tänk vad härligt. Jag ska inte ha så här riktigt kanske adventigt budskap med ankomsten. Jag ska in på ett litet annat område. Jag skulle erkänna att idag är jag så här lite småtrött. Det är så när man börjar nya jobb. Alla vi som gör det ibland, man vet efter att det är nya arbeten, det är mycket nya intryck och mycket sånt här. Men det känns ändå underbart att få stå här tillsammans och vara tillsammans med en sån här söndag. Känna vad jag tror är inte bara doften av jul, utan jag tror och jag känner att det finns en doft av väckelse i vårt land. Att jag skulle vilja säga det i det här advent av ankomst, att det också finns en doft av väckelsens ankomst i vårt land. Det här kommer med vissa intervaller i vårt land, i vår värld. Det var några årtionden sedan sist det var en riktig väckelse i vårt land. Men jag tror att den är på gång. Det finns en doft och jag tror någonstans att vi kommer se vad det är som gör att den är på gång. Vi ska börja i Johannes 17. Johannes 17. Där är ju rubriken Jesu översteprästliga förbön. Och Jesus, han börjar den här bönen med att han ser upp mot himlen och så ber han: Fader, stunden har kommit, förhärliga din son, för att sonen må förhärliga dig. Jag ska ta tre verser i den här. Nu kan man tycka att jag kanske rycker ur dem, men de går ihop i sitt sammanhang. Det är vers ifrån kapitel 17, så är det 11, 21 och 22. Det är Jesu bön alltså. Då säger Jesus så här: Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig, helige fader. Bevara i ditt namn de som du har gett mig, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Så 21 och 22. Jag ber att alla det ska vara ett, att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Det finns många röda trådar i Bibeln. Det som är så härligt med Bibeln. De flesta av vanliga böcker, om vi säger så, de har oftast en röd tråd som går igenom och det kan finnas någon liten parallell. Men Bibeln har många röda trådar. Och en av de här är ju enighet. Att vara ett. Enighet och ett. Jesus undervisar om det genom evangelierna. Och böckerna efter evangelierna tar också upp det här om enighet som ska råda mellan kristna människor. Jesus säger att vi ska vara ett som Fadern och Jesus är ett. Så att här får vi ett, ska vi kalla det för direktiv, hur vi kristna ska vara. Att som Sonen och Fadern är ett, ska vi också vara ett. En enighet. Men det här med att vara ett, att vara eniga, det är kanske inte någonting som direkt riktigt kännetecknar svensk kristendom, åtminstone inte idag och en tid tillbaks. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är det inte så om Bibeln nu undervisar så? Och de flesta av oss har ju läst Bibeln många gånger. Så att det handlar inte om att någon har läst det mindre eller mer, utan vi alla läst där och vi kan de där bibelverserna. Och då är frågan, när vi nu har läst det här så mycket, varför är det inte så i den svenska kristendomen, om vi håller oss på lite här på hemmaplan? Det är en fråga man kan ställa sig, och frågan är ju varför. Det finns många därför till varför. Man brukar säga att man ska inte ställa en varför-fråga, därför att då blir det en därför, ett därför-svar. Jag tror inte, och det här är min personliga, och andra kan ha olika åsikter, men jag tror inte att ett och enhet är samma sak som att alla kristna samlas under ett kyrkotak. Så här var det, att runt 1940 så försökte en mycket visare man än jag att göra där, och det var Levi Petrus. Philadelphia försökte då tillsammans med Östermalms baptistförsamling att göra ett. Det var nämligen som så att man hade samtal under ett antal år med Östermalms baptistförsamling. Och man var inne på den här biten att det är inte bra att vi har flera små församlingar så här, utan det bästa är ju om vi har så få församlingar som möjligt istället för att ha massa utspridda så här överallt i stan. Det var där man började med samtalet, och det här pågick under ett par år. Det var en lång process. Men man tolkade så här att det bästa vore om vi gick tillsammans. För att då blir det starkare och det är mer bibliskt att vi har så få församlingar som möjligt i samma stad alltså. För att sen så arbetar man med att plantera nya församlingar ut i landet. Men i samma stad skulle man ha helst bara en. Så var det. Och till slut så gick Östermalms församling med alla medlemmar och allt det man ägde och hade, gick upp i Philadelphia i Stockholm. Och hur gick det här då? Man hade ju en biblisk grund för det här, tyckte man. Och det här var ju visa och lärda män. Ja, det gick inte så bra i slutet. Det tog ungefär, om jag minns historien rätt, ungefär 4 år, så lämnade en stor del av de som gick in, som fanns då från Östermalms baptistförsamling, som gick upp i Philadelphia, Stockholm. Man lämnade då Philadelphia igen. Jag tror att det var de flesta av dem. Därför att de hade fortfarande bara blivit en enskild liten grupp i den stora Philadelphia, så att man kände att det här funkar inte, så att man gick ur Philadelphia. Och om jag minns mig rätt så fick man tillbaka också den kyrka där man hade, för att allting hade skrivits över och in i Philadelphia. Så att det var bara att gå tillbaka igen. Så att så gick det när de vise männen försökte. Man insåg att det fungerade inte. Men man hade en syn, en biblisk syn, att det skulle fungera. Och visst vore underbart om alla kristna hade kunnat samlas under ett enda kyrkotag. Tänk om det bara funnits en enda kyrkorörelse i hela vårt land. Men så är ju inte verkligheten. Och de här försöken som har gjorts och görs, att det slås ihop både här och där över vårt land, det är någonting som kostar många, många års arbete, utan att man egentligen vet vad som händer. Ofta så får ju verksamheten, om vi använder det ordet, och församlingen stanna upp under de här åren. Därför att när tunga, djupa ryggsäckar ska packas ihop i varandra, då liksom, då är det som att då får man ha en sån här liten zon, en period när allting lite står stilla. Därför att man måste börja hitta varandra och alla de här bitarna. Vi har erfarenhet av det här. Många tror att när flera små församlingar går tillsammans, så är möjligheterna större att stan kommer bli frälst, att man kommer nå ut med evangeliet. Min personliga tolkning och tankar är att det är en totalt katastrofal idé. Det är för att de flesta som gör det här gör det för överlevnad. Att så länge jag finns kvar så överlever vi. det finns undantag i församlingen som säger, för att vi tillsammans ska vinna så många människor som möjligt, så satsar vi gemensamma resurser. Då kan det gå. Men jag vet inte om vi har missat en liten sak här. En gång i tiden, när alla församlingar en gång bildades, till exempel i Smedjebacken, hur många församlingar eller hur många medlemmar var det i begynnelsen? Hur många medlemmar fanns det i Pings, Baptist, Mission och Frälsis i begynnelsen för lite mer än 100 år sedan? Inte var det fullkomliga församlingar med 200 medlemmar som helt plötsligt en dag bildades. Det var oftast några få människor, 1, 2, 3 människor som började samlas i hemmen. Det var bön, man hade bibelstudier, man hade gudstjänst hemma i kök och man började med att kanske hyra in sig i någon liten större lokal av gudstjänst. Och kanske var det så att patron på bygden blev frälst. Då hade man tillgång till lite större hus. Då kunde man samlas i de husen. Men det var ju där det började. Med några få, 2, 3, 4 människor. Sen växte det. Sen kanske de var 10, 20 stycken. Så sa de att nu måste vi bilda en församling här. Nu börjar vi bli så många. Där är ni, 10, 20 stycken. Vi är så många. Och så började man bygga kapell. Och det fanns en iver, det fanns en kraft. Och det ser vi idag i vårt land. Vad som hände 1800-talet, 1900-talet. Hur några få människor byggde ganska stora byggnader. Det finns kvar här. Jag tror om jag minns datumet rätt att missionskyrkan och baptist någonstans slutet på 1800-talet byggdes de och var färdigställda. Tänker på den tiden. Med hur det såg ut med ekonomi och allting. Det här var stora satsningar som började hos några få människor. 10-20 stycken och så började det växa. I några fall i vårt land så tiodubblades de här församlingarna. I några fall hundradubblades det. Och det finns församlingar som fördubblades 200 gånger. Det blir alltså 20 medlemmar gånger 200. Det blir 4000 om jag räknar inte det. Och Philadelphia i Stockholm har idag 6 500. Och de tror jag var någonstans ungefär 30 när Levi Petrus började sin tjänst. Någonstans 30 medlemmar fanns det där. Och så gick det uppåt. Så att så har det alltid varit. Allt så beror det inte på hur många man är när man startar. Det är helt andra orsaker som avgör det här. Det var en liten parentes på det här med att varför går man tillsammans. Och vad är förutsättningarna? Men om nu Bibeln talar om det här med enhet som vi läser. Vi ska vara ett. Varför finns det så många olika församlingar i vårt land? Det finns baptister, det finns missionare, pingstare, metodister. Det finns frälsis, vinjard, livets ord, sjundedagsadventister, det finns EFS. Och så kan vi, vi har bibeltrogna vänner. Och så skulle vi kunna fortsätta med några till. Ja, EFK då som vi tillhör naturligtvis, som kommer ur ÖM och Helgelseförbundet. Det finns lyckan en lång lista på alla dessa olika församlingar som har funnits och som finns. Och då kan man ju fråga, varför finns alla de här när Bibeln egentligen bara har en lärare, så att vi ska alla vara ett? Då kan man ju fråga, har alla läst så tokigt och helt fel? Frälsningsarmén, det var inte många när William Booth och hans fru startade. Det var ett fåtal människor. Men när han gick bort så tror jag någonstans, som statistiken säger mig rätt, att det var ungefär 80 000 medlemmar i Frälsningsarmén när William Booth dog. Och många människor blev frälsta. Men det finns en orsak till det här, tror jag. Det finns till det mesta. Vi ska ta en kort titt och titta på en stor förgrundsgestalt från Svenska Missionskyrkan. Så är vi inte inne i våra egna historier. Paul Peter Waldenström. Jag brukar ha han som referens ibland. På sånt här. Waldenström. Han hade ett hjärta. Och en hjärna. Som hade Kristus i fokus. Han har ett hjärta och en hjärna. Skillnaden är lite ibland vad som är fokus. Hos Waldenström så var det Kristus som var fokus. Både här i hjärtat och i tankarna. Därför kom Waldenström på ganska allvarlig kollisionskurs med, som det då hette, statskyrkan. Och det var en riktig kollisionskurs han kom. På den tiden inom statskyrkan, och jag tror att det här fortfarande existerar emellanåt, att det är en sanning som gäller. Och den var som så här, och det var där kollisionskursen kom. Det är att när man föds så blir man döpt, sedan konfirmeras man, och sen får man ta nattvarden. Och i och med detta så är man på väg till himlen. Så var det, så var läran, och så finns den säkert fortfarande idag. Döps, konfirmeras, nattvard, sen är det fixat, sen är himlen klar. Det här upptäckte någonstans Waldenström i sin vandring med Kristus, att det här är fel. Det kan inte vara så här. Så att någonstans, jag tror det var någonstans runt 1870-72, någonstans, där gjorde han en radikal omvändning. Och då han myntar de här orden som klingar än idag. Han säger: vad står det skrivet? Vad står det skrivet? Och som Waldenström läste, så var det att varje människa måste göra ett personligt ställningstagande för Jesus för att komma till himlen. Det räcker alltså inte med att döpas, konfirmeras och ta nattvarden så är det klart. Det här förkastade Waldenström. Inte dopet, konfirmationen och nattvarden. Men han sa att det här är inte en väg som leder till himlen. Människan måste ta ett personligt beslut. Och då kan man säga, ja men Waldenström, nu går du emot hela statskyrkan som det då hette. Nu är du inte enig med dem. Och då är frågan, vem var mest obiblisk? Dåvarande statskyrkan eller Waldenström? De kom på ganska stark kollisionskurs. Det kan vi fundera en stund på. Waldenström säger alltså att du måste ha ett personligt beslut med Jesus, vilket då inte statskyrkan tyckte. Och det här kostade honom mycket. Vi går till apostlärningarna 4:32. Apostlagärningarna 4:32. Och några få ord där. Det står så här, det är de första kristna. Då står det så här om dem: skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Sen kan man gå vidare och se hur underbart det står här: och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan hade allt gemensamt. Det är som man kunde ha kallat superkollektiv. Alla delade emellan varandra. Man sålde vad man hade och så delade man ut åt de som behövde. Om vi nu bara håller oss rätt, att de var ett. De var ett hjärta och en själ. Alltså var de väldigt, väldigt nära varandra. Om vi nu bortser från att vi inte säljer allt vad vi äger och delar upp och bygger något, någon form av kollektiv på det här. Varför fortsätter vi då med att vi blir allt fler som blir delade församlingar, istället för att stå enade sida vid sida? Det här är jätteintressant. Det är för att Bibeln säger att vi ska vara enade och ett. Och ändå så springer vi åt varsitt håll. Och ändå så tjafsar vi åt varsitt håll. Och ändå så fightas vi åt varsitt håll. Så gjorde Waldenström. Och ni vet de första baptisterna, när de började döpa. Det var en landsförvisning och det var en ständig jakt på dem. Och så här har det fortsatt. Och då frågan, men baptisterna, när de började döpa med vuxendopet, troendedopet, då lämnade de också Svenska kyrkans tro där. Gjorde de något fel då? De var ju inte ett. De hade kunnat hålla sig kvar i den här läran och fogat sig och varit ett. När Levi Petrus och Philadelphia blev uteslutna med baptistsamfundet, varför satte de sig på tvären? Det står att det i Bibeln så att vi ska vara ett, vi ska vara enade, och så ska vi älska varandra. Vad härligt. Och ändå så bara delar vi upp oss, och så växer antalet församlingar som tillhör olika församlingstillhörigheter. En faktor som jag tror, och som jag faktiskt också tror att den behövs, det är att vi är väldigt olika som människor. Och jag tror att ska en människa kunna blomma ut helt och fullt, utan att bli allt för stor egoist, för det är en annan historia, så tror jag att det behövs olika former av församlingar där det finns olika former i. Det här har man visat bland annat i England, i den anglikanska kyrkan, som är motsvarande vår svenska kyrka. Där har man i London, i en av kyrkorna, så har man klockan 11 har man en traditionsenlig anglikansk gudstjänst. Det kan det komma 200-300 kanske som kommer och lyssnar. Eftermiddagen runt klockan 2 så lämnar man helt det där traditionalistiska, och så har man en, jag vill säga en människogudstjänst, det var en, men man har en gudstjänstform som anpassar det för familjer, och man lägger ner det här sakrala och har en annan form, och då kan det vara 600-700 som kommer. Och jag tror att i den biten så behöver var och en få blomma ut i de församlingar där man har lite olika inriktningar. För att det är ju det här det finns lite olika meningar om, och det blir mycket brytningar, för att alla hävdar jag vill ha min musik och den andra hävdar min musik. Och så någonstans så ska vi svenskar försöka komponera ihop det till någon medelväg mitt i. Jag tror att låt varje grupp som finns få blomma ut på just sitt sätt. Är det så att man bara älskar orgelmusik och sakrala former där prästen går och svingar lite rökelse och hittar på annat, och man känner, men det här är jätteunderbart. Ja, om de människorna vinner andra människor för Kristus i den formen, man känner, men det här passar mig, bra, gör det. Om det sen finns former där man rockar loss hjärnet på gudstjänster, man kanske har trummor, det kan vara andra instrument, och man har inte en orgelpipa, och så har man inte någon sakral form, utan en form som riktar sig till helt andra människor, då kan ju de människorna blomma ut i just det och känna, det här känns så underbart. Och då kommer de smitta av sig det här till de som är likadana, så kan de vinna människor för Jesus. Så att där tror jag personligen att det kan vara bra att låta en mångfald få finnas på olika håll, så länge vi har ett klart för oss, att vi ska vinna människor för Jesus. Om det är med orgel eller utan orgel, det spelar inte så stor roll, bara vi vinner människor för Jesus. Det var en, och den vet jag inte ens vad Bibeln säger om. Men det jag tror att vi måste komma tillbaks till, det här med enighet och ett, det är: vad står det skrivet? Vad säger Bibeln? Ja, Bibeln säger inte att det är synd att spela orgel, och den säger inte att det är synd att utesluta orgeln, och den säger inte att det är synd att ha dagens text vice versa. Vi får gå lite mer på djupet och titta. Vad står det om sanningen? Här kommer vi till en skiljelinje som alltid har varit en skiljelinje i alla väckelsetider, och kommer så alltid att vara. Att vad står det skrivet? Hur långt ska jag personligen gå i enhet och bli ett med andra kristna som väljer att tolka Bibeln på ett sätt så att, om jag nu använder ett modernt och nytillkommet ord, att de här människorna placerar Bibelns sanningar i skräpkammaren. Vi har ju fått in lite sådana här moderna ord där. Om jag träffar en annan människa som säger sig vara kristen, tror på Jesus Kristus som sin frälsare och herre, men har en tolkning på vissa bitar, att det här, nej, så här tror inte jag, jag placerar det i skräpkammaren, skulle vi kunna kalla det. Det är ju så vissa sanningar har hamnat. Hur ska jag göra då? Hur långt ska min enighet gå då? Det finns något vackert ord som heter, vad du kallar det här, samverkan i samförstånd brukar det kallas. Har ni hört det ordet någon gång förut? Samverkan i samförstånd. Jag har en åsikt om Bibelns sanning. Min andra kristna broder och syster har en annan åsikt om det här. Vi har två helt skilda åsikter. In kommer en människa, icke-kristen. Då är frågan, ska vi dra lott om vem som ska ta hand om den här människan och leda den till tro? Och ska vi dra lott om vems sanning av oss två som ska råda? Okej, vi gör så. Det blir min medbroder eller medsyster här som får ta hand om den här människan den här gången när den kommer in. Och så visar det sig att den här människan blir frälst. Men av någon anledning så flyttar min medbroder och min medsyster någon annanstans. Och en dag så kommer den här människan som nu är nyfrälst till mig. Och har ett litet bekymmer. Och det råkas handla om just den här saken. Vad ska jag säga då? Jag får säga att jag tror inte på det här. Jag tror att det här är fel. Ja, men säger den här människan, den här andra sa ju att det var så här. Okej. Och nu ska vi vara eniga. Vi ska vara ett hjärta och vi ska vara en själ. Hur ska jag få den här samverkan i samförstånd att fungera? Ja, för mig innebär det ju, jag säger att det är omöjligt, det påstår jag. Därför att då måste jag antingen säga, ja, men han hade faktiskt rätt. Hon eller han hade rätt. Det är så det gäller. Fast jag tror att det är fel. Men för husfridens skull så säger jag, ja men okej, det var rätt. Så känner jag, nej, det var inte rätt. Så säger jag, nej, så här är det. Vad tror du den här stackars nyfrälsta människan kommer hamna någonstans då? En enda stor förvirring. Det är oftast vad det blir av samverkan i samförstånd. Därför att hur ska jag kunna vara ett när vi inte är eniga? Om vi nu tar den frågan som är så här på slutet, den som är högaktuell och som verkligen brinner idag och har gjort den under några årtionden. Den homosexuella frågan. Är det rätt eller är det fel? Kan man leva ut de handlingarna som kristen eller inte? Här går liksom som en skiljelinje emellan på den frågan idag. På 1800-talet handlade om andra saker. Det fanns dop, det var en helig ande. Men de här frågorna går igen. Det är olika saker det bara handlar om. Och det blir som en fråga som liksom delar kristenheten på två läger. Idag är det just den homosexuella. Är det rätt eller är det fel? Men idag har vi blivit lite mer... Vi har utvecklats lite så vi har kommit på att man kan måla kärlek på allting. Det är så vi gör idag. Vi tar Bibelns kärleksbudskap och så målar vi den på allt. För att rättfärdiga ibland vad som faktiskt är fel. Men det är så man gör. Det går en skiljelinje, vänner, idag. Den håller på, och jag tror, så tror jag att den kommer dela Svenska kyrkan i den här frågan. Jag tror att den kommer att dela Svenska missionskyrkan. Därför att där har man också brottats med den här frågan. Men man har varit väldigt försiktig och gått fram lite väldigt, liksom, ingen har riktigt satt ner foten där som Svenska kyrkan har gjort. Men någonstans så kommer man ju att vara tvungen att göra ett vägval. Och det här kommer att finnas i andra församlingar också. Och nu kommer den här frågan. Enighet. Vi som är kristna, vi som tror på Jesus, vi ska vara ett hjärta och en själ. Ska vi då vara ett med dem som har en helt rak motsatt åsikt om Bibelns budskap i den här frågan till exempel? Hur ska jag kunna vara ett och samverka med någon som jag anser har gått emot Bibelns sanning helt och hållet? Det här är en omöjlighet. Waldenström upptäckte det. Och han hade han inte lämnat kyrkan, svenska statskyrkan, så hade han åkt ut med buller och bång. Det här har alltid funnits. Men någonstans så har det alltid luktat väckelse i det här. När det har varit såna här stora frågor som har börjat dela. Så att för mig så är det inte någon större oro som jag känner inför den här frågan. Jag ser bara att väckelse vågen någonstans är på gång tillbaks. Och då blir det en delning. Vem står på Bibelns sida? Och vem väljer att förkasta Bibelns sanning? Vi ska ta ett sista bibelord ifrån Filipperbrevet 2. Filipperbrev 2:2. Det är Paulus som undervisar, han säger: gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Paulus ord är helt korrekta. Det här undervisade Jesus också om. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Här har vi också återigen enigheten som är tillbaks. Sen finns det oenighet som beror på att jag kanske måste jobba med mig själv på vissa områden. Men om vi håller oss till de bibliska sanningarna, vara ett i sinnelaget? Kan jag vara det med någon som så tokigt vantolkar Bibelns budskap och säger att den här handlingen är rätt och riktig, det är kärlek mellan två människor, det är klart Gud välsignar det? Jag kommer aldrig acceptera det, så är det. Kan jag då vara ett med den kristna människan? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är en omöjlighet. Och jag tror, precis som i alla väckelsetider som det varit i vårt land och hela vår värld, så har, så jag kallar det, radikala kristna valt ett spår med Jesus i hjärta och hjärna och Bibeln som livsmönster. Och sen har det börjat hända saker. Därför byggdes en stor baptistkyrka med många medlemmar en gång i tiden. Därför byggdes en stor missionskyrka en gång i tiden här i lilla Smedjebacken. För att Smedjebacken var inte stor på 1800-talets början. Eller 1800-talets slut, så blir det. Det ska hålla rätt på århundraden också. Under de förutsättningar som fanns då. Människor kunde inte vallfärda i varma sköna bilar till gudstjänsten varje söndag. Men det här var människor som var helt eniga. Man hade ett hjärta och en själ. Och sen började andra saker hända. Men det här tror jag är kärnbudskapet i den väckelsevåg som kommer. Det är att vi har en enighet i Bibelns budskap. Och det här kommer att börja förena kristna människor och det kommer att börja dela. Och det finns en intressant sak som börjar ske i vårt land. Det är de här grupperna som finns inom, vi har nynazister, vit makt, det finns olika såna här fraktioner. Det var för en tid sedan här, härom veckan på tv, Säpo tog upp det här, en dam, en kvinna som jobbar inom Säpo med det här. Det finns fyra stora organisationer i Sverige. De här har förut motarbetat varandra och varit i fejd med varandra. Men nu har de börjat enats. Därför att de har samma mål. De har samma främlingsfientlighet, har de här människorna. Så att nu har de här grupperna börjat samarbeta med varandra för att nå samma gemensamma mål. Det handlar bland annat om det här med inga fler invandrare, ut med dem. Och behövs det så klappar man till dem och i vissa fall så slås de ihjäl. Nu samarbetar de. De grupperna samarbetar. Och kyrkan går åt precis motsatt håll. Vi har ett mål, vänner, som kristna. Att vinna andra människor för Jesus. Det är grundmålet vi har. Sen får man hitta olika former för att komma dit. De här fraktionerna hittar varandra och arbetar tillsammans. Och vi blir oeniga och går åt varsitt håll. Det är lite sarkastiskt det hela. När antikrist får verka så går människor tillsammans. Och när Kristus får verka så går mot varsitt håll. Nu drog jag kanske lite på sin spets, men och vi kommer få göra ett val, och jag tror att de flesta av oss har redan gjort ett val. Att eniga, sida vid sida, ska vi kämpa för människors frälsning. Det är det som ligger framför. Och jag tror att när det målet får vara i vårt hjärta och i vår hjärna, så kommer det hända underbara saker i vår bygd här. Och det är på gång. Och det kommer hända mer. Jag känner den här advent, ankomsten av en väckelse. Historiskt man läser det, så finns någonting på gång igen, mina vänner. Det är en väckelsevåg som börjar att rulla in så smått. Men det kommer också att skilja kristna människor. Därför att det kommer behövas en enighet där man ställer sig på samma sida. Ja, Herre, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig. För vad du är på gång att göra i vårt land och i vår stad här i Smedjebacka. Åh, Jesus, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig. För den väckelseankomst som är på gång. Som är början i vårt land, som är början här i Smedjebacka. Åh, Herre, jag bara prisar dig. För vad du är på gång, Herre, och ska börja göra. Herre, tack att vi får börja känna doften av en väckelse som kommer. Och Herre, jag ber för alla församlingar som finns i vår bygd här. Att där du, Kristus, är fokuset i hjärta och i hjärna, i våra tankar, Att du där ska låta väckelsen få rulla fram, Herre. Och Herre, jag ber också om ett beskydd för oss som församlingar som står på din sida, som står på din sanning, Herre, och säger att det här är rätt och riktigt. Herre, jag ber om ett beskydd mot dem som förvanskar ditt ord, Herre, som säger sig vara dina människor, som säger sig tro på dig, Jesus, men som förvanskar ordet och som anpassar det till eget behag och som du själv tycks passa in. Herre, jag ber att hjälp oss att stå emot det här. Ge oss kraft i det här, Herre. Och Herre, jag ber att du renar oss var och en som finns i den här församlingen. Herre, låt oss ännu mer få leva i din underbara, mäktiga sanning, Herre. Åh, Jesus, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig. Herre, bevara oss som ett, som en enhet i dig, med varandra. Herre, tack att vi får vara ett hjärta, en själ, tillsammans med dig, Herre. Tack för att din sanning ska blomma ut här på den här orten. Åh, Jesus, jag bara prisar dig, bara ärar dig, bara upphöjer dig. Åh, Jesus, jag bara ärar dig. Tack för ankomsten. Tack för en mäktig väckelseankomst, Herre. Åh, jag bara prisar dig, ärar dig. Halleluja. Amen, amen. Jesus, 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 Jesus. Halleluja. Amen. Mm. Visst känns det här underbart? En väckelse som kommer och rullar in som en, jag vill säga, som en tsunamivåg, fast den tar med sig frälsning och liv istället för dess motsats. Ja. Härligt. Nu ska inte jag säga så mycket mer. Jag ska lämna över här Teivor, som ska hon få fortsätta.